Deras blad går att använda i matlagning, men framförallt så är det väl kanske frukten vi vill åt, hängandes i klasar. Jag och vår expert Kimmo Rumponen är hemma hos Åke Truedsson, trädgårdsprofil, ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård och känd för att kunna typ allt om tomater och andra växter. Men idag så ska vi prata om vindruvor, Åke, hemma hos dig här i Vellinge.
Ja, det är en trevlig växt att odla.
Och vi står framför ett präktigt exemplar här.
Ja, detta är Rondo som är en hybrid mellan vinifera, alltså den europeiska druvan, och en druva från Amurfloden som heter Amurensis, som är härdig.
Vi ska prata om det här, vad man behöver för förutsättningar först för att överhuvudtaget klara av att ha vindruvor. Kimmo, vad skulle du säga är viktigt?
Ja, många vinranker är ju framtagna, sorter av vindruvor framtagna för att odlas i ganska varma klimat. Så att ett varmt läge är faktiskt en förutsättning för att få riktigt bra druvor. Sen finns det ju då, som Åke berättade här, även arter av vin i andra klimat som man har använt när man tar fram härliga sorter. Och de druvsorterna går naturligtvis att odla då i lite kallare områden också.
Går det i hela landet?
I hela landet? Ja, det är lite väl tufft. Men har man växthus så har man ju lite en annan odlingszon. Och lutar marken väldigt mycket mot söder, så då har man en lite annat förutsättning där också. Och stenar kan hjälpa till också, att man odlar mot en sten. Så att man ska aldrig säga aldrig.
Och så är det lite sådär speciellt med jorden, eller hur?
Ja, alltså vanliga europeiska druvor som vi kallar vinifera, de behöver ett högt pH-värde, de vill säga mycket kalk i jorden. Medan däremot amerikanska hybriddruvor, de vill ha 5,5-6, det vill säga lite sur jord.
När jag har fått vindruvor från de som har odlat själva, då tycker jag ibland att det är lite mycket kärnor och de är ganska små.
Mm. Då är det säkert så att du har ätit sorter som är hybrider med labruskavin. Sorter som är framtagna för att fungera i lite kallare klimat. Och de tidigaste av de sorterna, de var ofta lite mindre och hade mycket kärnor i druvorna.
Du har ju testat många olika och så, tänker jag mig, Åke. Har du några sorter som du tycker funkar bra?
Ja, utomhus så är Rondo en mycket bra druva. Den får i stort sett inte några problem med mjöldagg, som är ju en sjukdom, som är en svamp. Den är så tidig så att den fungerar väldigt bra utomhus. Så Rondo ska man tänka på, det är en blå druva. För växthus eller väldigt varm södervägg så är Himrod, Einset, Interlaken mycket bra sorter. Men där finns många, kanadise och pärldruva och så vidare.
Nu befinner vi oss här i södra Sverige i väldigt gynnsamt läge. Och här går det också att odla flera av de sorter som man använder för kommersiell vinproduktion. Och en sort då som funkar väldigt bra är Solaris, en druva som ger ett vitt vin och som man mycket väl kan odla i trädgård också.
Balkong då, Kimmo?
Ja, balkong och vindruvor är lite komplicerat. Vinrankan har ett djupt rotsystem och det innebär att man behöver en relativt stor kruka. Man behöver också vattna och gödsla. Och rankan behöver beskäras kontinuerligt, så att det är en utmaning att odla vindruvor i kruka på balkong, skulle jag säga. Om man ska lyckas så måste man alltså vara beredd att sköta den intensivt och inte släppa fram för många ranker heller. Då är det nog möjligt, men sen är det också så att rotsystemet är ju känsligt för låga temperaturer. Och det är samma utmaning som när vi pratade om björnbären i förra programmet, att då får man isolera krukan eller bära ner den i något förråd för att klara vintern.
Kimmo nämner beskärning här också, och det är viktigt när det gäller alla vindruvor, eller hur?
Ja, alltså det är ett måste om det inte ska bli kaos. En vindruva kan ju med sina skott växa 5 meter i olika riktningar. Och de där skotten kan man korta in. Inte för mycket, för det är bladen som samlar energin till druvorna, till sockret. Men man måste, varje julafton brukar jag säga, för att folk ska minnas det ordentligt, så går man och klipper sitt vin. Och en vanlig vinifera, alltså vanlig europeisk druva, den klipper man all tillväxt som har varit under året, förutom en eller två knoppar. Men är det hybriddruvor som staketdruvor eller de jag nämnde, så ska man skära dem till kanske 3-4 knoppar.
Vi kan ju titta här, Åke, på dina ranker som vi står framför och se just de här årskotten, hur de har utvecklats. Jättefint. Och här kommer då den nya rankan. Och här ser vi blomklasen, där sen druvorna ska utvecklas. Och då kan man ju göra en sommarbeskärning också, för att inte all energi ska gå till just tillväxten av rankerna. Och då klipper man ovan 1 eller möjligen 2 blad från blomklasen.
Och det kan man göra hela sommaren?
Så länge. Man fortsätter så hela sommaren, för det kommer att utvecklas nya skott i bladnoderna. Och de klipper man också tillbaka, så att man bara behåller den här korta ranken.
Och man kan ju se här inne att det som är längst in, det ser ganska gammalt.
Ja, den har vuxit här i 10 år ungefär, den här druvan. Och man släpper ju upp den på den höjd man vill ha den, där rankorna ska komma ut, så att säga. Och sen brukar det komma en och annan under åren nerifrån också. Men det är viktigt att ha dem på den höjd man vill ha dem, för att det blir ju ett buskage.
Det är ett väldigt vackert bladverk.
Mm, otroligt vackert. Och då kan man ju betänka att det går jättelätt och det är jättegott att göra soppa på vinbladen till exempel.
Aha.
Ja, man kan använda dem som, ja, lite grann som spenat om man vill. Den blir lite lätt syrlig. Har du provat?
Jag har provat.
Ja, jättegott. Ja.
Nu står Timo till och med tugga på ett blad här.
De är lätt syrliga. Alltså det är ungefär som ett blad.
Inte ta från dig.
Nej, jag har bitit det.
Ja, okej. Okay. Ska jag prova?
Mm. Men visst är det syra över den?
Mm.
Ängssyra.
Ja.
Lite grövre i texturen, men annars smakar det jättemycket syra.
Mm. Och nyttigt?
Mm. Gott och nyttigt.
Vi ska prata mer vindruvor strax. Nu så ska vi över till Maj-Lis Petterssons trädgård och Lotta Nesenius.
Precis, och här så ska det börja med äppelträd, eller hur, Maj-Lis?
Ja, vi har fått en fråga från Gabriel Andersson.
Gabriel och Bengt, och de har en fråga om sitt äppelträd på Orust. De säger att det är ett filippaträd och att det har många vissnande små kvistar, men att det även har fruktansats. Det är inte första gången det händer, och de undrar om trädet är sjukt eller om det här är någon parasit, eller om det är för gammalt.
Inget är det. Tre förslag, men ingenting stämmer. Nej, det här är faktiskt vädret vi får skylla på. Ja, när vi har fuktig väderlek i samband med blomning, då får vi angrepp av en sjukdom på vissa ställen. Inte överallt, men på vissa ställen. En sjukdom som kallas för blom- och grentorka. Mm. Och den har jag nämnt många gånger tidigare. Men jag tror knappt på äpple. Däremot så är den mycket, mycket vanlig på körsbär. Men då kan man undra, varför är inte körsbären angripna i år? Jo, det är det att det är en annan ras som går på äpple. Och berör inte körsbär. Och har ett annat symptom också. För på körsbär är vi vana med att blommorna vissnar och så går sjukdomen in i en gren. Ganska långt kan den gå. Men på äpple, då är det bara blommorna och bara det allra närmaste. Och så brukar det uppkomma liksom i hela trädet. Duttar här och var och ser väldigt ledsamt och skräpigt ut. Mm. Precis. Och eftersom det är väder och vind som gör det, så kan vi inte förbereda oss på det hela. Vi kan inte göra något åt det. Annat än om det är ett väldigt litet träd. Mm. Som har angripits, då kan man ju klippa bort det här. För problemet är att man har ofta smittan kvar i trädet till ett annat år. Mm. Men är det torrt och fint i samband med blomning, så blir det inga problem. Men slår det till och regnar då vid blomning, ja, då kan sjukdomen komma på nytt så att säga. Den överlever i trädet.
Men då ska de inte göra någonting speciellt åt det här nu, tycker du?
Nej, nej. Det finns inget att göra, för vad jag förstår så är det ett ganska stort träd. Och man ska absolut inte upp och klättra och göra något sånt, för då är det risk att man ramlar ner och slår sig.
Ja, bra. Då går vi över till Stellan. Och han undrar vad det är för blomma som han har på sin skogstomt i Tjuvkil i södra Bohuslän. Han trodde först att det var lupiner, så han började dra upp dem. Och sen så när han sökte på nätet, på bladen, så såg ut, så förstod han att det kunde vara fingerborgsblomman. Han säger att han är jättemånga, men nu undrar han, vad är det för någonting? Kan du beskriva bilden och vad är det vi ser?
Ja, vi ser dels ett bestånd som blommar i blått. Och ett ganska stort bestånd, och det är lupiner. Sen ser vi också några blommor som kommer vid sidan om, som är rosa. Och som har sina blommor, och merparten åt ena hållet. Det är rosa klockor som hänger. Och de som känner igen fingerborgsblomman, de vet precis vad det är jag beskriver. Så han har både och här. Mm. Men problemet är ju att det här är naturmark. Och det är blåbärsskog i princip. Och han är rädd om blåbären. Bort med de här, både lupinerna och fingerborgsblomman har inte i naturen att göra. Fingerborgsblomman, den får väldigt gärna vara in i trädgården, men lupinen vill jag varna för, den ska inte in i trädgården heller. Det är en växt som är vad vi brukar kalla för väldigt invasiv. Det är ingen lag på än så länge att vi ska ta bort dem, men jag tycker att absolut bort med allt vad blommor, ja, blommorna kan väl få vara, men när det börjar bli baljer och frön, då ska man ta bort det. För att få dem fröa så blir det mängder utan nya planter. Och den har som sagt absolut ingenting att göra ute i naturen som den är i det här fallet. Så nu får du börja gräva. Gräv upp till en början med lupinerna och destruera dem. Men de här fingerborgsblommorna kan du ha kvar, åtminstone så länge de är vackra och blommar. De är inte så invasiva alls, och de små planter som eventuellt dyker upp senare, kanske nästa år, de kan du lätt dra bort eller flytta in i trädgården.
Ja, precis, för vi står ju precis här vid dina fingerborgsblommor, de ser ju väldigt fina ut, så där vill man ha dem.
Ja, där vill man absolut ha dem, och de är ju frösådda här, det är inget jag har planterat. Men lupiner finns inte i den här trädgården, och de kommer inte in heller.
Bra, då ska vi gå vidare till buxbom som vi har fått en fråga om. Det är Harald. Han har både häck och buskar, och i höstas så såg det en del av bladen var ljusgula. Samt att de hade lite vitt ludd på bladen. Och nu vår så har de varit missfärgade, och de mindre plantorna har delvis tappat bark. De har lagt några avklippta grenar i en påse, och det har blivit svarta sporer. Han misstänker buxbomssot.
Nej, det låter ju på namnet, va? Som om det skulle vara svarta sporer. Det här namnet, det vill vi ha bort. Det blev alldeles fel i början när en allvarlig sjukdom kom in i landet. Cylindrocladium heter, eller cylindrosporium heter den, kom in i landet. Och då var det någon som kallade det för buxbomssot, eller kräfta har jag sett någon gång också. Inget dera ska det vara. Den har inte fått något bra namn, den sjukdomen, men det bildas bladfläckar, det bildas grentorka, men i ditt fall så är det inte det, utan det finns ju annat som kan göra att en buxbom inte mår bra. Så se till att gödsla lite grann, se till att plantan mår bra, klipp bort det som är fult. Jag tror inte ett ögonblick på att du har några större problem med den här buxbomen. Men väldigt vackra, fina former har vi sett på bilderna i alla fall.
Tack Maj-Lis.
Tack för det. Lotta och Maj-Lis, har du frågor eller så, så skriv till oss odla@sverigesradio.se. Man kan också skriva pappersbrev till oss. Då är adressen odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 751 45, Uppsala. Sociala medier går ju också bra att kontakta oss via. Och då heter vi odla med P1. Nu fortsätter vi vårt plasttema från förra veckan. Under en stor del av 1900-talet så använde trädgårdsmästarna så kallade drivbänkar för att hålla skadedjur borta. Och också för att skapa bra mikroklimat för grönsakerna. De här drivbänkarna var liggande träramar med 1,5 meter stora glasrutor ovanpå. De var tunga och de var sköra. Men så mot slutet av århundradet så kom ett lätt alternativ, vävar av plast. Det här berättar trädgårdshistoriker Inger Olausson mer om.
I 80-talet har jag hittat att man skriver om det här i tidningarna och saluför sån här täckväv. Och det var ju dels skapade ett bättre mikroklimat. Mm. Det ersätter ju på det sättet en funktion som bänkgårdarna hade, de kallbänkarna som liksom gav en skyddande miljö för växterna när de var nysatta och så. Men sen var det ju framförallt viktigt för att kunna skydda dina grödor mot insekter. Om du ser kolfjärilen och larver och sånt här så är det oerhört effektivt för att hålla dem borta och få dina grönsaker för dig själv och så. På slutet på 50-talet kom ju också de här tunnelväxthusen, kan man se att det marknadsförs i tidningarna. Så det var ju också ett sätt att ersätta bänkarna, men den billigare varianten det var just den här med väv som man satte över så.
Men det låter som också, vi pratade om det här, det hårda, tunga arbetet i handelsträdgården då. Att gå från de här stora fönstren som ligger då på de här ramarna på marken, gå till en flaxande duk. Liksom så här. Det måste ha varit revolutionerande för trädgårdsmästarna.
Oh ja, det här var ju också under en tid som det var ganska tuffa tider. Det har det ju varit länge och så. Så det är klart att det var ju en väldigt enkel metod. Arbetskraften var ju dyr så man skulle ju inte haft möjlighet att ha kvar bänkarna i alla fall och gå där och lyfta på locken och flera gånger om dagen och så vidare. Så det har betytt väldigt mycket. En annan, det du har direkt på marken, det är ju en annan typ av plast också. Den här markväven som håller ogräset borta. Till exempel om du går till en jordgubbsodling idag så ligger ju liksom plast emellan och så. Så det är ju en annan typ av plast.
Ja, lite grövre då som man kan gå på som kan ligga, ja, som håller ogräset borta.
Och den skapar ju också värme liksom. Så om du både har en sån svart plast som suger åt sig solljuset och höjer temperaturen i marken lite grann och dessutom håller ogräset borta. Och sen sån här väv som liksom skyddar och skapar ett bra mikroklimat i odlingen, så det har betytt väldigt mycket och också möjliggjort att man har kunnat odla när annat har varit emot en, om man säger så, med skadeinsekter och annat, minska mängden bekämpningsmedel och så vidare, så har det också varit viktig del i det.
Ja, plasten, vilken revolution för folk som har jobbat då inom trädgårdsbranschen.
Absolut. Det här med energi, oljekrisen kom, eller oljekriserna, det var ju flera kriser följde på varann.
På 70-talet då?
På 70-talet och även någon på tidigt 80-tal så blev ju även plasten dyrare, ska man säga. För det var ju, då blev den ju sprödare och blev sämre kvalitet, det var ju en sak. Men också andra saker som utvecklades som vävar som man spände upp i taket för att hålla energikostnaderna lite lägre. Plast i växthusen, då kom ju de här kanalplasten också som isolerade växthusen väldigt mycket. Det har ju varit oerhört viktigt också för att hålla kostnaderna nere.
Det är två plastskick, kan kanske vara tre också, med helt enkelt som är ihåliga med rör i, kan man säga då, som, eller med stillastående luft då, som isolerar.
Exakt, precis. Så de här kanalplast då, som det kallas i branschen, det har ju varit väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju lättare, du kan göra lättare stommar, eller har du glas så är det ju väldigt tungt och så det finns ju liksom såna fördelar också, möjligheter som plasten har gjort.
Men kontentan då, är det att plastic is fantastic?
Ja, på många sätt är det klart att vi har ju enorma problem. I och med att alla fördelar plasten har haft har ju gjort att vi har ju fastnat i ett stort beroende här. Det är ju svårt att gå tillbaka till lerkrukorna idag. Det skulle ju inte slå särskilt väl. Lättare varor och transporter har ju positiva saker med sig, men det uppmuntrar ju till en kvantitet som ju blir, när man ser tidningar 50 år tillbaka när det inte är så väldigt stor omfattning och hur det ser ut idag, det är ju en väldigt kort tid som det har ökat så enormt mycket. Det är ju ganska skrämmande faktiskt.
Hur då ska man det?
Ja, plast och mikroplaster och hela det här miljöproblem, haven är fyllda med mikroplaster och annat, och hantera det här som sopor och så, det är ju ett gigantiskt problem verkligen.
Trädgårdshistorikern Inger Olausson intervjuades av Gustav Klarin. Ja, och nu fortsätter vi med druvorna. Vi är ju hemma hos Åke Truedsson idag i Skåne. I vår trädgård det finns typ allt. Och också vindruvor. Kimmo Rumpanen är här också. Odla med P1s bär- och fruktexpert. Vi har talat nu om sorter som är bra, om jorden och läget på vindruvorna. Om man vill ha fler då, hur gör man då?
Ja, det är väldigt lätt och ta sticklingar av det man har klippt bort så att säga. Det är förra årets tillväxt som man klipper bort då vid årsskiftet. Eller vid julafton som jag brukar säga. Då tar man och tar två internoder, alltså två bladveck. Och klipper under 1-2 cm under det nedre och kanske 3 cm över det övre. Och så sticker man ner alltihopa i en grusig köpjord i en kruka mellan krukväggen och jorden så att säga. Där sticker man ner den så att bara den övre knoppen är ovan mark.
Så långt ner?
Så långt ner, ja. Så det mesta, 95% ska vara under mark, eller 90% i alla fall. Och sen kommer den snällt och växer upp.
Och då ska man alltså ha längs kanten, du visade ju tidigare mig här, du hade gjort det här. Och då är det alltså längs hela kanten på krukan kan man säga, så var det sticklingar.
Ja, man kan sätta många sticklingar i en kruka. Och sen gäller det att märka, vad är det för sort jag har satt? För att minnet är jättebra, men det är kort.
Skiktar det bra.
Ja, sen går det också för att röka vindruvor väldigt lätt med örtartade sticklingar. Den här tillväxten som vi ser nu på årsskotten. Det går alldeles utmärkt att ta två noder här också och sticka ner ett likadant skott i krukan på samma sätt. Men den behöver en skyddande plastpåse över sig de första veckorna innan den rotar sig.
Finns det några fallgropar då?
Alltså, jag tror faktiskt att den största fallgropen är att man beskär för lite, helt enkelt.
Och så är det här med mjöldaggen.
Ja, mjöldagg är ett jätteproblem för den europeiska druvan och den sprutas ju väldigt, väldigt mycket för just det. Det kan vi inte göra här hemma hos folk i Sverige. Även om vi kan prova med cumulus som man skulle drabbas med. Jag brukar säga att det är bäst att ta spaden och använda en annan typ av druva istället.
Men som sagt, det är därför som hybridsorterna, många av hybridsorterna är mycket motståndskraftiga mot mjöldagg och de är då lättare att odla.
Sen finns det en liten skadegörare som vi verkligen inte vill få in här i landet.
Ja, i Europa måste man ympa på amerikanska ripariadruvor för att slippa angrepp av vinlusen som kan förstöra hela plantor och hela odlingar. Vi vill helst inte ha den i Sverige, så akta er för att ta hem plantor, vinplantor från kontinenten. Har vi svenskodlat material så är det garanterat friskt och garanterat fritt från vinlöss och sköldlöss.
Och om man skulle köpa en planta som man märker inte växer så bra, ja, så bör man kolla.
Ja, nej, men då är det viktigt att titta på rotsystemet så att man inte har fått med sig vinlusen. Och har man det så ska man omedelbart destruera plantan. Den ska brännas helt enkelt, grävas upp och brännas. Och jorden runt omkring måste man också gräva upp och ta bort.
Ska man höra av sig till stället man eventuellt har köpt den på också då?
Ja, absolut. Därför att sådana plantor får ju inte spridas i landet. Mm.
Ja, det får bli avslutande ord det från Kimmo Rumpanen. Åke Truedsson har du också hört i dagens program. Och Gustav Klarin som var reporter. Jag heter Åsa Wistedt och tekniken sköttes av Viktor Bortas Rydberg.